Ja, hej Henka. Kul att se dig, inte säga, men kul att höra dig.
Detsamma.
Allt bra, tänkte jag fråga. Jag vet att det inte är toppen, men...
Nej, men den sagan tar vi någon annan gång, har jag bestämt mig för
Ja,
det.
exakt. Vi kan i alla fall konstatera att vi har en överraskning, kanske är lite att ta i, men vi har ett nytt element i podcasten för den här veckan. Och det är en... Gäst, vill du uppenbara dig, gästen?
Gärna. Hej Henrik,
Ja.
hej Emil.
Hej, hej, hej.
Ja, det är alltså den vi har på tråden här är min bror, Erik Rolander.
Välkommen Erik.
Tack.
Det känns som du ändå har figurerat i podcasten ett par gånger i form av telefonringningar och sms och sådana saker. Vad
Ja.
är det du vill hela tiden?
Allt och ingenting.
Ja, det är mycket, mycket vi har att avhandla på dagarna faktiskt. Och vilket givetvis är i princip ett incitament att han är med i den här podcasten. Jag och min bror delar mycket, mycket tankar om dagarna som framförallt inte tål dagens ljus. Vi pratar om saker som, alltså det är nästan alltid så här när jag pratar i telefon med Erik att om jag sitter på en lunchrestaurang eller något någonstans så kan jag inte, då kan man inte fortsätta. Antingen kan jag inte fortsätta vara kvar i restaurangen eller så måste jag säga så här: du, jag får ringa upp dig senare för att folk tror att man är fullständigt dum i huvudet. Eller alltså en jävla svin till människa för att man liksom, bara orden gör att man låter som en, oavsett vad man säger så kan man inte ens säga orden man pratar om.
Och jag
Men går det att
sitter i...
bjuda på någon light-version av det där eller?
Nej, men jag sitter
Ja,
ju
men
i min
det...
lastbil och har väldigt högt och lågt i tak, så jag kan sitta och snacka om precis allting liksom. Men det händer då jävligt sällan ändå att jag kanske är på lunchrestaurangen och Emil börjar diskutera någonting som inte tål dagens ljus. Vi kan väl hörs om någon halvtimme.
Men det vore
Ja, men
ju...
alltså det kan vara typiskt sådana saker som att så här, för man kan ju ha, säg att man pratar om våldtäkt, man har någonting som är så här, man vill gå igenom en våldtäkt så här, så vad fan, en simpel fråga som att så här, är det våldtäkt om jag sätter på min fru även om hon inte är så där skitsugen, men säkert, du får fan ställa upp nu säger jag, och så liksom du vet så här, så säger ja, jo, men okej liksom. Och så börjar man prata där, men sen så urartar ju alltid ett sådant samtal till att säga, men vadå, vart ska man dra gränserna och sen liksom hur storskalig en fråga kan bli, och till slut sitter man kanske och pratar om liksom gruppvåldtäkter med någon jävla så här, liksom, inte liksom att man givetvis propagerar eller säger så här, oh, det här borde fan vara okej ändå liksom. Men man går ju igenom saker som att okej, varför är det inte okej att göra så här och så här, men så är det okej att göra någonting annat. Och när man bara hör ena sidan av dialogen så tycker ju givetvis människor som hör det att liksom, vad i helvete pratar den där människan om egentligen? Så det är ju, man skulle liksom bli tillsagd av de som då äger typ den här lunchrestaurangen, om vi tar det exempel, att liksom, ursäkta, du får gå ut härifrån, det är ju inte fan inte klokt, du kan inte sitta bland folk och prata om gruppvåldtäkter liksom, eller så här. Så
Kan
att
inte det vara målet för er då att ni ska bli utkörda från restaurangen?
Jo, men så kan det är också lite svårt att i offentligheten liksom gå, alltså det är en form av liksom det här med att hantera en pinsam situation i största allmänhet, vilket är liksom det beundransvärda i han, vad heter han, Sacha Baron Cohen eller vad fan han heter liksom.
Ja, just det. Borat,
Hur han
antar jag.
precis Borats hela karaktär är ju så jävla otroligt fascinerande för att han vågar ju göra sånt som man inte skulle våga. Han driver ju de där sakerna helt fullt ut liksom. Det är fan en stor eloge.
Men så där kunde jag känna på den gamla goda tiden när vi spelade World of Warcraft till exempel. Så ringde vi ofta och snackade om gårdagens ride och quest. Och då vet jag att du alltid satt på bussen. Då tänkte jag så här, undrar vem som sitter framför och bakom honom på bussen nu och tvingas höra om de här World of Warcraft-riderna varenda morgon. Så då kunde jag liksom skämmas lite för att fan vad mega nördigt liksom. Vi spelar inte bara utan vi ska snacka om det i flera timmar också.
Ja, okay. Gå igenom en timme då efter, dagen efter. Så, fan, när du slängde den där Greater Heal där, alltså den landade lite sent och då dog ju main healer, så main tank var tvungen att springa och så här, och du vet så. Och eftersom just i World of Warcraft är ju terminologin så otroligt viktig. Alltså,
ja.
Många om man inte spelar World of Warcraft så, så förstår man ju inte ens vad man pratar om. Alltså man förstår inte ens ett uns av samtalet.
Ja, och det tror jag vi sa många gånger också så här. Nu undrar nog hon som sitter framför dig på bussen vad fan du pratar om.
Vad pratar du om? Ja, det är så här, liksom hälften av orden.
Jag kan gilla den där nördigheten då. Alltså jag har ju också den. Vi sitter och spelar tv-spel och vi kanske kör, vi kör mycket sportspel och så spelar vi online eller mot någon där. Att vi är ett gäng som spelar och när vi vinner en match, alltså det är ju som att Sverige har vunnit VM-guld. Alltså vi ställer oss upp, spottar ut chips i stort sett, klatschar och kramar varandra liksom. Det blir nästan tårar för att man har vunnit en match i NHL. Och det, jag tycker jag gillar ändå den nördigheten, att man kan ha den där passionen för någonting alltså. Men vi fick ju inte bli fotbollsproffs, så då måste vi få känna någonting det vi gör liksom.
Ja, men mycket måste väl handla om att man helt enkelt engagerar sig i någonting. Alltså att det finns som sagt en passion i ett ämne och då är det beredd. Alltså den nördigheten finns väl lite hos alla liksom. Att så länge man snör in på ett ämne. Jag tror vi tangerade där lite förra veckan där när vi hade vårt Proust-frågestund med vänner. Vad som var bra egenskaper hos vänner var ju givetvis att kunna nörda in sig i sådana frågor och liksom att dela passionen med någon som brinner lika starkt för ett så jävla ointressant ämne som World of Warcraft för någon som inte spelar det, men de som spelar det, de är ju på liv och död liksom. Alltså.
Men er då, har ni alltid kunnat göra det här? Jag vet ju, eftersom jag ändå funnits i era liv sen, alltså inte jättelänge på sig, men inte från när vi var små, men ändå ganska länge, så har jag vetat om att ni är ändå bröder som har då och då.
Halva våra liv, går ju nästan säga.
Ja, men ni har ju gett varandra en och annan törn också liksom.
Ja, jag har nog inte gett lika många törnar som han har gett mig törnar.
Det ska vi inte gå in på i detalj, men, ja, men det var ju alltså när vi flyttade hemifrån växte väl relationen starkare nästan, skulle man kunna säga.
Ja, det är så.
Ja, finns det någon koppling till liksom det här med kossan och när båset är tomt på något sätt liksom? Jag tror att när vi bodde ihop och så var det ju mest, då gick man ju varandra, då var ju den här det klassiska syskonirritationen hela tiden där på något sätt, som den är när man går varandra för nära kanske.
Så var inte det mest irriterande som fanns när vi var i ditt rum, Erik, när du kom hem?
Vad sa du för något nu?
Alltså när vi var i ditt rum och du kom hem, var inte det jävligt irriterande?
Alltså jag har ju väldigt, väldigt dåligt minne överhuvudtaget liksom, så här, från barndom. Så jag kommer typ inte ihåg sådana saker.
Okej. Okay, jag kan tänka mig att min brorsa kunde bli ganska irriterad om han hade ockuperat. Alltid, storebror har ju alltid lite större rum oftast. Och vill man gärna vara där. Och vet du, min brorsa kunde bli ganska irriterad när man hade liksom ockuperat med Playmo-gubbar och Action Force och sådana saker. Med fyra andra polare.
Och jag tror också, inte bara storleken av rummet spelar in, utan det är ju ett lite vuxnare rum då också. Eftersom det skiljer några år så kanske, jag vill till exempel minnas, Erik hade ju en liksom en liten soffa inne och sig liksom några år innan. Jag hade bara en säng och lite så här.
TV hade alltså, nästan aldrig du.
Nej, exakt sånt. Att liksom ditt rum blev ju ett ungdomsrum tidigare, medan mitt fortfarande var ett barnrum. Och då var det såklart att det var kanske lite mer spännande också att vara i det rummet av någon jävla anledning.
Jag kan tänka mig också att det var så att det gick jättebra att vara mitt rum 30 gånger. Och sen 31:a gången så bara toklackade jag på det.
Ja, det känns väl helt rimligt på något sätt också.
Ja, men hur känns det Erik då så här långt in i podcastsvärlden?
Det känns stabilt. Alltså, det känns ju ganska hemma här, som jag snackar så många timmar med brorsan i veckan. Så det är ju liksom bara att det har dykt upp en person till. Men ämnena påminner om de andra.
Det känns som att jag är på ditt rum och är lite irriterande. Men ska vi inte släppa lös Erik som gäst då? Vad han känner att lufta helt enkelt?
Ja, alltså jag har ju tänkt på det här flera gånger eftersom jag blandar min kost högt och lågt. Liksom. Ibland är det skräpmat flera dagar i rad och ibland är det liksom husmanskost och då vill jag tro att jag kan göra en en riktig känsloskillnad på min avföring när den är liksom fettig och inte fettig.
Ja.
Och det här är jag liksom undrat, för att det känns ju som att jag liksom babbar ut en flottkorv.
Mm, vad är det som skiljer känslan? Hur, beskriv närmare vad är sensationen liksom?
Alltså det känns så stor men ändå så len när den åker ut. Och då vet jag att det är, ja, jag har ju käkat pizza och kebab här nu liksom. Det, han är flottig.
Mm. Alltså det sjuka är att jag har nog inte tänkt på det, men nu när du sätter ord på fenomenet så kan jag absolut hålla med. För att det är väl snarare så att jag har tänkt på ibland, vad är det som gör att vissa bajsar bara är bra? För jag skulle nog i stort sett just avföringsmässigt föredra den här lite flottigare typen, för det känns som den släpper lite bättre från hålet och liksom, ja, den ställer inte till med lika stora problem. Alltså den flyter genom ringmuskeln bättre och
den
släpper
lite
snabbare. Ja, så flottbajsen är att föredra, även om den kanske inte för hälsan och resten av systemet är lika.
Och min tanke kring det här är då liksom, eftersom själva droppet och plumset och allting är inte så jätteintressant sådär, utan jag tänker liksom, om jag liksom redan tänker med att jag bajsar ut fett, så undrar jag ju liksom varför inte kroppen liksom kan ta tag i det från början liksom, så att jag kan proppa i mig flottig mat och att det inte sätter sig någonstans, utan att jag helt enkelt bara bajsar ut fettet.
Just det, att kroppen vore bättre kalibrerad, ja, på att ta upp de ämnena som behövs och att helt enkelt,
och här ligger vi, jag tror liksom våran generation har sämsta förutsättningarna, för våra föräldrar har ätit bra lagad mat och vi är den första skräpmatgenerationen, så våra kroppar är inte ett dugg förberedda för att bara trycka i sig flott.
Ja, för samtidigt så kan jag kanske tro att fördelen med vår generation då är väl att vi har fått flott i mat ända från början, så att redan från barnsben så har våran kropp kunnat kalibrera sig med hormonnivåer och allting, ja, sånt redan.
Är det så?
Jag vet inte, men jag tänker mig att det borde kunna vara en fördel med att gå med en liksidig ohälsosam kost genom hela livet, än att till exempel ha bra mat tidigt i åldrarna och sen helt plötsligt börja vräka i sig massa skit. Då kanske kroppen har svårare att göra en omställning till att liksom så här, oh shit, fan vad fett det kommer här, vad ska jag göra med det?
Jag tänker att man behöver en eller två generationer i ryggen som har tryckt i sig flottig mat, så liksom man föds liksom och vet att man har förstorad fettlever. Nu jäklar ska den jobba.
Ja, just det. Alltså man, att det går ner i arv liksom, att mina barn kommer kunna hantera fett mycket bättre för att jag har ätit så mycket fett.
Just det.
Är det, ja, det får vi se helt enkelt. Men det är jävligt intressant. Ja,
exakt. Det är intressant. Du får börja föra en liten logg och prata med Elliot redan nu tidigt. Elliot som då helt enkelt är din son, för dem som inte känner till det. Och jag kan prata här med Leia och föra lite statistik och lite logg så här, att om vi mäter och kanske då tar små stickprov på deras avföring och ser att ja, men här, nu har vi käkat pizza, nu är det lite flott i bajs här. Hur kändes det, Leia? Släppte den bra i morse då när vi bajsade, eller kände du att det var lite jobbigt?
Att har du ett formulär du ställer. Skulle du säga att bajsen på en skala från 1 till 10 var?
Ja, men så här, hur håller du med i det här påståendet? Ja. Från 1 till jag håller med mycket väl, och då till att jag håller inte alls med.
Ja. Någonting som jag får börja föra.
Vi börjar på högsta nivå här också. Det känns skönt och...
Ja, men bajs, jag tror att jag har nämnt det tidigare. Jag vet inte om jag har nämnt det i podcasten eller om jag bara nämnt det liksom, men att bajs är ett bra jo, just det var i podcasten. Man kan prata om väder och bajs med vem som helst, för att alla kan relatera till väder.
Men det var Erik som skrev på Facebook för ganska länge sedan, i början tror jag, när jag var vän med dig på Facebook, så skrev du det, att den här känslan av när man torkar sig, om man har haft en kanske en lite flottig en, och man torkar så och det är inget där. Och man blir nästan lite stressad. Kan det verkligen stämma? Och så gör man det en gång till.
Har jag missat något?
Och så gör man en gång till där och så bara, nej, det var verkligen inte det. Det är en seger alltså.
Ja, man blir
man knappt tvätta händerna efteråt alltså.
Ja, fast precis, men grejen, det jag tänker med, när det händer mig och man torkar sig och det inte är någonting, då känner jag också så här, fy fan vilket slöseri med tid. Alltså hade jag bara vetat, då hade jag kunnat skita i att torka mig helt och hållet. Ja. Och känt att liksom, fan vilken effektivitetsvinst på att, inte liksom att jag kanske behöver de sekunderna, men att bara, alltså den segern är att kunna resa sig upp, att så här, jag har tagit ett informerat beslut. Jag skiter i att torka mig idag, för jag vet att jag inte behöver. Att liksom, det känns som en skön känsla att veta att om man börjar kalibrera in sig på de här flottbajsen. Att typ, om jag käkar pizza och jag vet att imorgon kommer jag ha en flottig bajs, så då kommer jag inte ens behöva torka mig. Jag vet redan innan, liksom, den här bajsen som jag släpper nu är torklös. Liksom.
Men det, jag tycker inte alltid att det är så. Det behöver inte vara att det är flottet som avgör. Det kan ju vara,
det nej, det kan random. Säkert vara något helt
annat. Det är det man vill veta. Ja. Ibland är det ju ofta så här att, alltså, ibland går det åt en toarulle.
Ja, exakt. Ja. Jo, men det är det jag menar, att som, det finns ju någonting jävligt snyggt med att bli så kalibrerad på sitt eget bajs att man vet när man bara kan resa sig och gå.
Just det, som man slipper bara.
Att man
men jävla, så ofta man, tycker jag inte att den är helt torkfri att man törs.
Ja, det är någon gång i veckan i alla fall alltså, för mig.
Ja, men när det händer så ska man i alla fall veta att man känner på vägen ut att oh, det här är en torkfri bajs. Att liksom, man ska ha sånt pass självförtroende liksom, och säkerhet i vad det är för en bajs att man bara man kan bara resa sig upp liksom, och gå. Det skulle vara en jävla skön känsla att kunna vara så säker. Liksom.
Men om du, direkt när man går ut då från toaletten, kan man titta första bästa människa i ögonen och liksom le och nicka så här? Jag vet inte, jag är inte 100.
Exakt, men det är det där som är.
Men,
att vara så 100.
Jag tror att det här gjorde en riktigt bra grej nu. Jag är skitnöjd.
Ja, exakt.
Kliva ut och den första man möter säger man så här, vet du vad, jag har inte ens torkat mig.
Ibland kommer man ju i kontakt med liksom ett begrepp som skulle kunna vara någonting i stil med att jag önskar dig all lycka i världen eller sådär. Liksom att man säger att all lycka, att man önskar någon all sin lycka. Det känns inte helt ovanligt. Sådär. Att man, jag kan inte ens komma på något liksom, tillfälle när man gör det, men det som dyker upp i huvudet var typ såhär, när man gifter sig, men när man säger inte ens så på något sätt. Men det brukar oftast röra kanske någon. Eller fan,
studenten.
Ja, men precis, att liksom ibland kan det vara liksom någon sån där som är lite flyktig bekant som man kan säga så här, ah, men gött, vi hörs, jag önskar dig all lycka i världen, och så
inte fan säger du det till någon flyktig bekant, inte.
Nej, men all alltså,
lycka,
du vet,
i världen.
Ja, men det är något jävla mail som är till någon. När man ska vara så där lite onödigt artig så kan det bli att man, du vet, så här, eller jag vet inte, jag använder kanske
ett lycka det till att, kanske.
Ja, jag har ju aldrig avslutat en mail till en random person med all lycka i världen. Det är riktigt sjukt.
Nej, okej, samma, men ja, men studenten då, det duger. För att liksom när jag börjar tänka på det där, så är det liksom att om någon säger så, jag önskar all lycka i världen, så dels så har man ju då börjat liksom kvantifiera hur mycket lycka det finns, och att all den lycka som finns ska då gå till den här personen, vilket känns som en så här udda fördelning, att liksom okej, vad fan han gjort som förtjänar all lycka i världen, att det är liksom så här, den fördelningen av lycka känns ju givetvis snedvriden. Och då börjar jag tänka på så här, okej, hur skulle jag fördela min lycka, alltså hur, och så börjar jag försöka bryta ner lyckan i procent, och den liksom, den grafiska bilden i huvudet var ju att man gör ett så här pi-diagram som man kan göra typ i Excel-dokument eller vad som helst, liksom, där man gör skärvor i en tårta, liksom, på något sätt, så här tårtbitar som symboliserar hur mycket lycka var och en av de olika får. Och så kategoriserade jag lite grann. Och jag tänkte att vi skulle liksom kunna, ja, helt enkelt kvantifiera hur mycket lycka olika människor förtjänar. För då tänkte jag så här, det första som skedde var att säga, vem förtjänar lycka? Jo, jag vill ju vara lycklig. Så att jag kanske tycker att så här, man är ju ego, så att jag fördelade liksom 50% till mig själv liksom, så här. Och i
av,
mina 50%
av världens lycka.
Nej, men liksom så här, den lyckan som jag har att ge. Alltså om jag önskar någon lycka, mm, så är det så här, alltså nu pratar jag om hur jag vill fördela min lycka på andra människor. Om jag till exempel säger till dig så här, om du ska göra något imorgon, så säger jag lycka till. Så då kan inte jag offra 100% av all lycka på det lycka tillet, utan du kanske får, och det är ju det jag kvantifierar nu liksom, du får 5%, för att jag vill ju också ha en bra dag imorgon, så att liksom jag kanske behöver behålla, och jag bryr ju i slutändan mer om min egen lycka än din lycka. Alltså förstår du vad jag menar, för du kan förlita dig på att få lycka från någon annan. Säg att du får 1% lycka av mig, och så får du 1% lycka av någon annan polare du har eller sådär liksom, att då får du ihop till flera procent lycka, att man liksom,
jag känner ju direkt problematiken ifall du liksom har gett bort 50% lycka och sen träffar du en till och säger lycka till, och sen har din kvot blivit för låg, så du måste höra av dig till den första att liksom, jag kände att jag gav dig 50, kan vi dra ner till cirka 20.
Det är därför man måste vara, precis, det är därför man måste vara sparsam här liksom, så här. Så att när jag började tänka då att jag skulle ge mig själv 50%, så insåg jag ganska snabbt att oh shit fan, det där blir svårt att liksom, det blir inte mycket att fördela över till de andra så, liksom. Så då tänkte jag, okej, jag drar ner det till 40% och inkluderar då min fru i det, så att liksom vår familjelycka är 40% liksom i vårt förhållande och sådär mår. Och så tänker jag, mina barn, de ska också vara lyckliga, så att jag tänker mig att jag ger mina barn 20% liksom av den lyckan som är inför morgondagen, för de får liksom kanske lycka från någon annan, och de bundlar ihop annan lycka liksom med någon annan. Och så har man lite vänner som kanske får, att de, man tycker ju att de skulle kunna vara förtjänta av kanske liksom 15% eller någonting sånt liksom. Då är vi uppe på 75% av min lycka att fördela liksom. Sen har man ju föräldrar och sådär, de kanske får 10% för de är också lite äldre, man tycker att de borde kunna smida sin egen lycka lite grann, och så är de inte förtjänt av lycka lika mycket som unga människor som kanske behöver lyckan i livet framåt tidigare liksom. Då är det uppe på 85%, och så tänker man kanske på ett stort plan liksom, bekanta liksom, kollegor som kanske inte räknas som direkta vänner men som man ändå bryr sig om, ja, de kan få kanske 5% liksom. Och så tänker jag att resten av världen så här, alltså olyckliga människor ute i tredje, alltså så här, vad fan heter det, tredje riket tänkte jag säga, men det är inte dem liksom, utan vad heter det, tredje världen liksom. Det är de som är, ja, tredje världen, inte tredje riket. De kan ju också förtjäna
det, är tredje riket.
Det gick inte så bra för dem. Ja, exakt, det är det tredje riket som gick dit. Så att de fick också 5%. Du är uppe 95%. Ja, och jag tänker mig att man måste ju kanske hålla en öppning här på 5%, för man kan ju springa på något oförutsett där man också vill så här, kunna slänga ur en procent eller två liksom, så.
Men om du möter en olycklig,
vad händer då?
Du börjar från minus på honom liksom. Han blir inte ens lycklig när du delar ut.
Ja, men är inte en olycklig då, det måste ju vara liksom avsaknaden av lycka. Jag ser ju på något sätt då kanske att lyckan kan aldrig bli negativ, utan den kan bara bli noll. Mm-hmm. Är man totalt jävla miserabel så har man noll i lycka liksom. Det är liksom läget som rår.
Men praktiserar du det på riktigt liksom, eller?
Nej, men jag kom att tänka då på liksom att jag vill, när jag tänkte på all så här, ja, men man önskar någon all lycka i världen, så blev det att jag var tvungen att börja kvantifiera det, och då blev jag upprörd över att liksom hur svårt det var att fördela. För att jag tycker ändå att någonting borde finnas med att man kan inte ge alla lika mycket. Alltså jag var tvungen att börja prioritera. För det här i slutändan blir ju det här lite som om man tänker sig, om jag vann 1 miljard kronor på lotto, så skulle kanske liksom fördelningen av pengarna också se ut ungefär så här, hur jag valde att bränna dem. Så tankeexperimentet kan ändå vara så här väsentligt på vilka jag liksom på något sätt bryr mig om, och måste sätta ett värde på hur människor i min närhet får ta del av det jag har, oavsett om det är liksom pengar eller tid eller lycka eller sådär liksom.
Det är många som säger att de inte vill vinna mycket pengar för att de inte skulle kunna leva med det här, att man måste alltid bjuda och sådär.
Jag tror att jag är en av de personerna som lätt, jag kan slänga ur mig att jag inte vill vinna sådär bisarrt mycket pengar, för att jag tror att det ställer till mer och det blir bara konstigt.
Jag vill ju vinna bisarrt mycket pengar och tro att jag är en av de få som klarar det.
Jag håller med dig, Erik.
Men förklara då vad, för det finns väl studier så här skit, eller studier är väl kanske fel ord, men jag tycker det finns liksom vittnen som kan berätta om att när jag fick alla mina pengar så bara gick hela världen sönder, alltså allt som jag kände blev annat och man klarade helt enkelt inte att liksom hantera de här pengarna.
Ja, men jag vill med ha till det alltså.
Vad är det, idioter?
Ja, men de,
du
de kan inte hantera skiten helt enkelt. Man måste kunna, bara för att jag skulle, jag har den tron på mig själv att även om jag skulle vinna bisarrt mycket pengar, alltså 400 miljarder liksom, så skulle inte jag tappa fotfästet på det här sättet. Jag är övertygad om att jag inte skulle göra det.
Ja, jag också.
Jag är övertygad om att ni skulle det. Och att det inte beror på bara er, utan det handlar också om hur hela världen sätts i ett annat perspektiv mot vad ni nu har. Alltså att alltså en konstig liknelse som jag kan göra på något sätt är att när en människa får cancer generellt sett, så säger man någonting om att alla när man pratar med en människa som nyligen har fått cancer, så handlar allt man pratar om att man har cancer. Även om man inte pratar om cancer, så är det en del av vad man pratar om. Man liksom, det genomsyrar alla ämnen, och man liksom pratar om liksom saker, så finns cancern hela tiden med som en sådär liksom, som någonting som skaver i dialogen liksom. Och jag tror definitivt att 400 miljarder kronor hade varit en sån sak som vem du än pratar med som känner till det lämnar en skavande effekt av att ingenting är som det var.
Ja, men du menar, då tycker jag man är en idiot om man lyckas hamna med sådana personer hela tiden.
Nej, men jag skulle ju behandla dig helt annorlunda om du hade men 400
det,
miljarder.
Det jag trodde du skulle säga angående cancern här nu var till exempel inte att man bara pratar om att allting berörde cancer, utan att många som har varit till exempel om en nära döden upplevelse någonting skulle ju säga liksom så här, lev varje dag liksom och ta vara på tiden du har så här, liksom, för att det kan gå så fort, att man då får ett nytt sätt att se på livet ur en händelse, och att jag får ett annat sätt att se på livet för att jag får tag i 400 miljarder, att liksom mitt gamla synsätt blir som bortblåst.
Ja, och
att,
det är
att jag på det sättet skulle tappa fotfästet liksom, i så fall.
Exakt, att på samma sätt som man tror liksom, det är väl kanske ingen som tror, men ja, men det var väl en ännu smartare parallell du drog där, att liksom
att bäsar du våran idé här, Erik, vad helvete.
Ja, nej, men alltså på precis det sättet som du nu faktiskt tack och lov tog upp, som faktiskt var en bättre vinkling av det också, gör att man kan inte förbereda sig på det, för att det sker någonting med en också som man inte styr över. Jag menar såklart inte, för att jag tror inte att man måste gå på värsta så här, åka till Dubai och liksom köpa, man har bara kläder som är gjorda av så här äkta egyptisk bomull och så här, alltså jag vet inte vad det, alltså, det är inte sådana saker som kommer ändra ens liv, utan det är ju liksom, ja, men till exempel det att du inte har något jobb, eller alltså, att man har en relation till världen som människor generellt sett inte.
Men jag tänker också att alltså, har man haft den minsta liksom tanken på vad som är intressant och viktigt i ens liv, och sen får du 400 miljarder, så då tänker jag att jag måste backa till min tanke som jag hade igår för att klara av de här 400 miljarderna. Jag vet ju risken, så att jag ska ju bara motverka den också. Alltså jag ska inte liksom direkt springa ner på stan och köpa knark till mina barn, för ni ska ändå knarka ihjäl mig snabba på den här processen. Utan exakt. Jag vet ju att det ska inte ske.
Ja, ja. Precis. Och jag, du sa förut att du skulle vara en av de personerna, Emil, som skulle liksom behandla mig annorlunda. På vilket sätt skulle du då liksom...
Ja, men det är så här små saker som... För jag kan tänka mig att du skulle ju liksom vilja bjuda på en resa då liksom med alla dina vänner. Du skulle liksom bjuda dem till någon superparadisö någonstans för att det förtjänar folk liksom. Mm. Så här. Eller någonting skulle man ju hitta på som var lite spektakulärt.
Paintball.
Precis, paintball liksom.
Ja, paintball, go-kart också liksom.
Kanske go-kart, det får vi se liksom.
Men sen trekamp på Hageby bowling eller Vilberg bowling.
Jo, men och då, när man är där då på Hageby bowling och man är så här, man vet att du bjuder på bowlingen, så ska man käka där också då, för att liksom, det är klart, är man där så käkar man. Och då skulle jag helt givetvis räkna med att du också betalar maten, för det är du som har liksom ordnat upp den här aktiviteten. Och då skulle jag liksom, i varje givet ögonblick så skulle jag liksom kräva av dig att du står för allting liksom. Och om jag bovlade och så liksom råkade ha sönder mina byxor, så skulle det vara så här, men fan, kan inte du betala dem, för det var ju inte tanken att så här, som dina 400
miljarder. Det är helt sjukt av dig att göra det också. Du är fortfarande en egen person. Du är fortfarande eget, och ska jag betala dina skatter och allting? Ska jag liksom...
Nej, det är klart att det är väl en gränsdragning här som i alla situationer, men jag tycker att de där skuggorna i tankarna skulle liksom uppstå, att liksom, aha, varför åkte vi till Hageby bowling, hela fancy där, kunde vi inte åka till liksom någon ball bowling istället, eller så här, liksom att...
Skulle du börja dissa då Henkas alla idéer för att de inte var tillräckligt påkostade?
Alltså, man skulle inte dissa dem, men det skulle hela tiden finnas ett, att tankarna skulle passera ett filter som då handlar om hur står det här i relation till hur mycket pengar han har, alltså så här.
Men då, jag menar, då är jag en idiot som fortsätter umgås med dig, som bara tänker på mina pengar.
Nej, men alltså då det bevisar ju då ändå att den relationen som vi har haft nu, som är fin och bra och allting sånt, pengarna var tvungen att avsluta den vänskapen.
Om det är inte mitt fel.
Nej, men alltså jag säger inte vems fel där. Jag säger att det är ofrånkomligt. Nej, att man förändrar sig.
Det är intressant fenomen.
Exakt, för jag säger ju inte att det är den som vinner pengarna som är den enda källan till att... Men där beskriver du också att om du skulle sluta umgås med mig, så har du då helt enkelt erkänt och bevisat att när man vinner pengar så förändras livet. Du måste sluta umgås med alla människor som då du tycker är en idiot för att de vill ha hamburgertallrik när de är och spelar bowling på.
Men det är jag som är en idiot om jag bjuder på dig på hamburgertallrik, det är det jag menar.
Ja, men
på samtidigt så skulle jag skulle göra det.
Exakt, det är ju rimligt att du gör det. Så att,
men jag känner ju också mig själv att jag, om du vann 400 miljarder, så skulle inte jag liksom begära att du skulle köpa grejer till mig hela tiden.
Nej, inte begära, men det skulle liksom skava om du satt med en jävla iPad som är tredje utgåva från den nya, så sitter jag med typ så här, alltså jag skulle ha allt. Och då det blir så en jävla sjukt tydlig kontrast att, för i sanningen där så finns ju hela tiden att jag skulle kunna ge dig den absolut senaste iPaden för att jag ser att din är lite sluten, utan att ens syntes på kontoutdraget liksom. Alltså det var inte ens en droppe i oceanen att ge dig en iPad. Så att det är också helt fel av mig att inte ens benåda dig med en
iPad. Nej, det skulle vara omöjligt också, till exempel om man då hälsar på hemma hos varandra så här, och sen har man kommit fram till liksom att på vanligt manier, vi dricker liksom lappenkulta, så tar vi bussen eller spårvagnen ner på stan sen, så här. Nej, min privatchaufför väntar utanför, jag har skumpa med mig. Att liksom,
exakt.
Att man kan inte ens acceptera, nej, jag åker inte kollektivt längre, jag har ju 400 miljarder, kommer du ihåg? Ja, visst, ja.
Ja, men det finns ingen anledning.
Nej, men alltså som att man skulle låtsas att det var som förut. Exakt. Också. För att liksom, jag vet att du har 400 miljarder, du vet att jag har 400 miljarder. Men det går ju inte att spela det spelet heller, utan du måste ju vara genuin i läget här. Att liksom, hur tar vi oss ner på stan? Har du något? Eller? Ja, jag tar helikoptern.
Precis, jag har alltid min chaufför utanför som står liksom, så det är klart att vi åker i min limousin. Den har jag alltid med mig liksom, så här att liksom, med helikopterplatta på liksom.
Är det taxameter i den så att jag kan betala min kvot? Så, ja givetvis,
för du kan. Ja, men exakt, och då blir det ju att man har måste förutsätta att jag bjuder ju då på transporten liksom.
Why wallet?
Fan, min chaufför står utanför. Så det är klart att vi åker med honom liksom. Att ja, det, jag säger inte att det är ju inte självklart hur det här skulle ske, men jag är helt övertygad om att via såna här små konstiga saker, de skulle i slutändan efter tillräckligt lång tid skava så pass mycket att det är svårt att bibehålla relationer. Sen är det klart att jag tror ju också de här såna människor som blir riktigt rika kan också nog säga att man fick reda på vilka ens riktiga kompisar och vänner och sånt var, för att vissa kommer du kunna behålla en relation till som inte tycker att det är konstigt att säga, ja men klart vi åker i din limousin, så här, som gör det oproblematiskt, medan med andra så blir det helt flummigt liksom.
Jag har ju en kompis i min nära bekantskapskrets som han rättar ju inte sin lott och rad framför oss. Han går ju undan eller rättar senare så här liksom, när vi är ett gäng och han har spelat liksom. För han vill inte att om han skulle vinna, säg så här liksom, en vanligare summa, 6 miljoner, då är det hans grej. Han skulle liksom inte tala om det för oss.
Aldrig.
Nej, alltså vi kanske kan märka på saker och ting, men kanske aldrig får veta den exakta summan eller kräva honom av någon, alltså just få de här tankarna. Att hur mycket har han vunnit liksom? Vann han 300 000? Var det därför han köpte den där nya Volvon och brände allt? Eller vann han liksom si och så mycket? Så vi kan inte veta. Och då kan du bibehålla din relation också, för att han kanske bara har ärvt det liksom. Och då skulle jag inte känna att det är samma sak liksom, att man skulle kunna kräva en motsats då av honom liksom, att om han har ärvt pengar liksom av sin gamla farfar, då ska inte han bjuda mig på hamburgertallrik på Wilbergen bowling.
Nej, exakt. Och jag tror att det där är nog en så fall en ganska sund inställning till hur man skulle klara av de här 400 miljarder kronorna. Mm. Det är helt enkelt att ingen annan vet helt enkelt hur mycket pengar man har. Men att folk skulle förstå att fy fan, den här killen måste ju, han har mycket pengar nu, för att han åker ju på semestrar och han slösar ju pengar som att det inte fanns någon botten i hans jävla liksom plånbok på något sätt liksom. Men man skulle aldrig kunna liksom ifrågasätta att hur mycket har du egentligen? Lever du livet nu för att du är liksom döende sjuk, eller vad fan är grejen liksom? Mm. Så då, det känns rimligt. Men till kärnfrågan så tror jag ändå att det är svårt att förhålla sig till en stor summa pengar. Så att den perfekta summan att vinna borde vara någonstans liksom 10 miljoner kronor. Mm. Mer än då blir det liksom för stora problem. Men med 10 miljoner kan du fortfarande då liksom göra de här stora sakerna i livet, fortfarande liksom lägga undan pengar till framtiden, investera lite, köpa ett hus och du vet lite de här bilarna man vill unna sig lite grann rent liksom akut då när man vinner och sådär liksom.
Är det sjukt att jag bara sitter och tänker på Wilbergen Bowling nu?
Ja, det är sjukt att det gäller
reklamen, alltså radioreklamen i Norrköping som var det här är Wilbergen Bowling igen. Vad var det?
Ja.
Att man kommer ihåg telefonnumret till Wilbergen Bowling fortfarande också.
Vad är det för telefonnummer?
12 38 70.
Ja,
just det.
Det är inte ens ett bra telefonnummer.
Nej, men likadant som pizzerier kan man också komma ihåg telefonnummer till sen, som man ringde när man var yngre.
Lyssna på det här numret och undra varför jag kommer ihåg numret till gamla Hageby Bowling, 14 72 00.
Ja, just det. Ni hade inte ni 14 72 80?
Nej, det var Martin Lidman som hade.
Mm. Nej,
men det måste nästan vara därför du minns det.
Vi hade ju 14 02 72.
Ja, just det.
Ja, just det.
jag tror att det var Martin Lidman som hade. Ja, nej, men det. Så kan det vara.
Har ni varit på Wilbergen Bowling på länge?
Vi ska dit den 15, 18 maj någonting. Farmor fyller 80.
Ja, just det, det ska vi. 18, ska vi dit.
Hon fyller 80 så ska hon inte vilja med en bowling.
Ja, ja, det är faktiskt en ganska charmig historia. Ja.
Vi är inte miljardärer.
Vi är inte miljardärer så vi åker dit. Nej, men vi har en ganska pigg farmor som har liksom på något sätt revitaliserat sig själv efter att farfar dog. Så liksom då så har hon upptäckt liksom att men jag kan ju åka liksom och göra saker allt jag vill och så där liksom. Så hon har såna sköna små liksom, hon vill samla alla barn och barnbarn och barnbarns barn och sånt som nu finns i familjen och så liksom, och så vill hon göra någonting med dem och så kommer hon att tänka på så här att ja, men hon, dels så tror hon själv att hon är så himla bra på minigolf så hon vill spela minigolf mot folk för att liksom så här, se hur det går. Och då, det kan man också göra där nere på bild. Men sen ska vi nog göra en så här liksom trekampaktig grej med lite bowling, lite minigolf och allting sånt. Så det är
försöka tacos.
Önskar sig. Ah, jag vet inte vad man, är det tacos på Villbären där, eller?
Man kan få tacosbuffé där och det är ett paket vet jag,
ah,
okay.
Ja, de har någonting sånt också.
Och vad heter han man... som han trubaduren i Norrköping?
Jörgen F. Lundell.
Ja.
Är det han du menar?
Ja. Han kommer sitta i den här Hawaii-skjortan och spela. Det är fantastiskt bra fest alltså.
Jo, men det blir
bra. Jag tycker det är liksom en fin bild av en gammal tant som då så här, jag vill spela bowling med min, så här, att det känns så, jag vet inte, det är så fint att hon.
Men jag tror jag gillar det där, det gamla människor på något sätt som just som du sa revitaliserar sig. Jag tror det är den generationen som kommer göra det bäst också, för att nu känner inte jag din farfar på något sätt, men de tillhör ändå det gamla Sverige som man säger. Alltså, när kvinnan kanske inte var så fri. För som jag menar, man växte upp
ja,
med vissa normer. Jag tror eran farfar inte liksom höll eran farmor i någon slags fritsrelation, inte det jag säger. Men
ja, men nästan.
Jag tror ändå att
du har nått på spåren.
Ja, det är mer än inte.
Jag vet att liksom Tessans farmor, när hennes man gick bort och precis jag Tessan hade träffat henne. Och sen fyllde hon år och så fick hon nagellack och hon blev så himla glad för det. För hon hade inte haft det förut.
Haft det liksom. Nej, så.
Och det är något vackert med den där generationen när de kommer på att fan, jag är ju också en person som kan spela bowling och minigolf.
Ja, faktiskt. Men det här med pajdiagrammet och all lycka liksom, för det första, förstod ni överhuvudtaget vad jag pratade om när jag liksom, och kan ni alltså, finns det något, är det ett värdefullt tankeexperiment att utföra?
Nej, alltså, jag vet inte om lycka är så matematiskt. Det är väl det jag känner bara.
Ja, det menar att man ska liksom inte kvantifiera allting sånt som jag då vill liksom pajdiagramma upp hur mycket lycka man ska fördela.
Nej.
Det är problemet med min tes. Ja.
En annan kompis jag har, han hävdade ett tag att han sparade på sina hej. Så han slutade säga hej till vissa så här, som han mötte. För han ville behålla dem.
Ja, men det, alltså, det bottnar ju kanske lite i samma mönster att liksom att det finns en begränsad upplaga. Alltså jag tycker att det har lite typ med inflation att göra. Jag kan tänka mig att han tyckte lite det också, att hälsar man för mycket på folk så blir ju ett hej inte värt lika mycket om du liksom delar ut dem till höger och vänster, att liksom det är en inflation på hejen. Och då gäller det att spara lite på dem på något sätt, att liksom
här finns det ju en ingång med att det är någonting som du vill ta upp, Henrik, va? Någonting om Facebook kanske.
Ja, just det. Det är ju det här med måste säga grattis på Facebook.
Ja.
Alltså, det fyller år folk varje dag på Facebook. Och jag... Man vill ju säga grattis på något sätt, konstigt sätt. Men jag går in för att säga grattis utan att använda ordet grattis. Förstår du vad jag menar? Ja, men alltså...
Ja, jag förstår.
Jag brukar liksom citera kanske liksom jag må ha leva, korta fraser liksom. För det är helt onödigt att skriva. Alla skriver grattis. Och då tycker jag att om man ska engagera sig och skriva grattis, om man ska liksom verkligen gratulera någon, då ska man ju engagera sig. Och ska man bara säga grattis då blir det ju helt urvattnat till slut, som sagt var. Och då är det ju roligare om man verkligen anstränger sig och gör något annat. Nu ska jag inte säga att jag är
så här på. Du menar att medelvägen är inte speciellt värdefull, att liksom, om det är bättre att inte göra det alls än att bara skriva grattis.
Ja.
Varför grattis, utropstecken, smilegubbe?
Ja, exakt. Jag vill inte ha något sånt. Nej. Jag kan tänka mig att de som skriver grattis Henrik, hoppas att få en bra dag, nästa gång kommer jag blocka på Facebook.
Det kommer du inte göra. Men det är en värd kamp mot den. Jag har ju snarare blivit av samma elände, så har jag grattar helt enkelt liksom inte människor. Jag känner liksom att det blir det där som du sa, att när man bara skriver grattis, smiley och utropstecken, det blir hoppas du har en bra dag. Det är för platt att då, det är inte ens värt att skriva. Då är det nästan bättre att skita i det, och vilket faktiskt är att så brukar det bli. Att
jag har valt taktiken att jag helt enkelt slumpar bara vilka som ska få grattis. Så jag kan skita i att skriva till er två, men en gammal klasskamrat som jag inte har pratat med på 6 år får grattis bara.
Ja,
och sen alltså, ingen kan följa liksom systematiskt liksom, han grattar mig men inte henne eller honom. Liksom så, ingen kan hitta ett system på mig så här liksom. Ibland får de ett grattis, ibland inte.
Det vore roligt att säga grattis till de här personerna som man är absolut längst bort ifrån, som man aldrig annars pratar med, och som går in för så inåt helvete alltså.
Ja. Men det är ju också någonting värdefullt där i, för då kan man ju verkligen liksom då återuppliva en relation till en människa som man faktiskt då, alltså det är ju en konstgjord väg in på att faktiskt kanske hitta tillbaks till någon som man egentligen skiter fullständigt fan i, men som man kanske så här, ja, men man fick upp en dialog helt plötsligt att så här, det var trevligt.
Men om vi snabbt vänder på det då, ni fyller år, går ni in sen på kvällen och klickar i så här 211 likes på alla grattis, utropstecken, smiley som ni har fått?
Nej, jag skiter i allt det där. Jag skriver inte ens tack.
Ja, men jag har ju märkt att många har börjat, vissa har ju olika taktik där. Antingen så likar de ju alla eller kommenterar alla, eller så gör de någon sån här samlingstack.
Ja, det värmer alltså, verkligen.
Ja, men jag har gjort det båda och faktiskt. Men man kanske ska skita i det också nästa gång. Man kanske bara ska skriva, nästa gång ska skriva så här: era jävla fitte, kan inte anstränga lite mer än så skriva grattis istället.
Mitt Facebook, jag har rest utomlands, ni kan inte nå mig.
Alla ni som skrev grattis, smiley, utropstecken, ha en bra dag, ni kan dra och brinna i helvetet. Har ni inget bättre att skriva, era förbannade jävla fittor, så kan ni fan ta och dra. Alltså att ni liksom målar upp dem. Man skriver åt PM till varje människa: du ditt jävla as som skrev ett privat meddelande, liksom, är jag inte mer värd för dig eller för dig än att jag förtjänar ett jävla skitgrattis som jag såg att du skrev till den där jävla avlägsna människan i en annan tillfälle också.
Jag kände mig kränkt.
Ja, exakt, jag känner mig kränkt av ditt jävla skitgrattis. Då kan du hellre låta bli din förbannade as.
Från och med nu är du luft för mig.
Exakt.
Ja.
Jag gillar då den här, jag vet inte om det kommer kanske från, det känns som att det skulle kunna komma från vår farfar, ett sådant begrepp, men det kommer säkert från alla möjliga. Men jag tycker att det är en bra förnedring med att så här, den här människan skulle jag inte ens pissa på om en brann. Det är som ett bra antivärde på någon, hur liksom värdelös en människa är. Jag skulle inte ens pissa på en om man brann.
Jag förväntar mig inte den, jag trodde det var från farfar. Så skulle det komma, jag ska straffknulla det med slagpick. Men det är en helt annan.
Den är också bra faktiskt. Jag ska straffknulla det med slagpick. Det är också ett bra liksom. Den är inte lika förnedrande, men den är ett bra straff liksom.
Trädligt det måste vara. Men hur gick det att komma tillbaka till det? Vad tårtdiagrammet, Erik? Emil menar.
Det tycker jag är sjukt, sjukt konstigt alltså, att det enda jag gör på min smartphone eller på datorn så här, så kollar jag min Facebook och börsen, och så kan jag liksom inte minnas vad jag gjorde innan Facebook fanns. Alltså så här, jag har ju suttit i liksom snart 20 år på internet. Jag vet inte vad jag har gjort.
Jag kan också drabbas av det ibland. Jag har mina punkter liksom. Och man känner i tummen på morgonen hur man ska dra på telefonen. För det första jag gör när jag vaknar, det är kanske drar två drag till höger, och sen trycker jag på en mapp och så kommer jag in till Instagram, kollar Instagram. Och sen då går jag ur därifrån, drar tillbaka två drag och högst upp till vänster, då har jag Facebook och så kör man det. Sen drar jag ett drag och sen in till Aftonbladet. Men sen då? Hela telefonen är full. Mitt jävla iCloud-konto är fullt för att jag har liksom så mycket appar och skit så att jag, det svämmar över. Men ändå så är det bara de där grejerna jag gör.
Ja.
Och vad fan gjorde man innan?
Och man är, ja, precis. Och sen, där sitter man liksom typ, ja, jag är färdig på internet idag.
Ja, men exakt. Och inte bara i förlängningen i form av smartphone, och inte bara vad gjorde jag innan, utan det är ju verkligen så att du har ju oändliga möjligheter att göra vad som helst på internet. Alltså du kan ju förkovra dig, man kan liksom, det finns ju hur mycket som helst man egentligen kanske hade velat kolla upp, och liksom saker man egentligen vill veta, men som står helt still när man infinner sig. Den här ritualen man brukar göra, den är över. Så då glider man in på något jävla skit på Aftonbladet eller Svenska Dagbladet eller vilken sida man nu använder som liksom den här liksom sinnes dem, alltså den här tv-grejen, att man bara liksom måste surfa igenom någonting för att liksom ha någonting att göra. Det finns ju skitbra saker man kan göra på internet.
Jag sitter ju hellre och väntar liksom, att om jag väntar 10 minuter så har det dykt upp en liksom, då har det dykt upp två nya uppdateringar på Facebook. Ja. Nej,
ja, men för så det blir man ju att man så här, ja, nu tittar man lite på Aftonbladet, sen kollar man på Facebook igen, att det kan hänt någonting på de senaste liksom, 3 minuterna. Att man sitter i princip bara och uppdaterar Facebook för att se så här. Det är sjukt tragiskt.
Och det här gör man också samtidigt. Man gör det här samtidigt som man trycker ut den här feta skiten också.
Ja, speciellt när det gäller Facebook. Jag skulle säga att 85% av all Facebook-aktivitet i hela världen pågår ju på toaletten.
Ja.
Nej, tror du?
Ja, verkligen alltså. Det är bara då, i princip bara då. Och jag kan ju förlänga en bajs-session också för att jag inte riktigt är klar på Facebook. Svarar jag på någonting på Facebook eller skriver någonting på Facebook, så är det ju nej.
Men det har det gjort tjusen för mig och min mage.
I förlängningen är det. Ja, exakt. Det är det jag menar. Att liksom, jag kan ju i stort sett inte bajsa utan att ha min telefon med mig. För att då blir jag helt så stressad. Liksom, vad fan ska jag göra? Vad ska jag läsa? Vad ska jag... Liksom, då, helt plötsligt börjar jag koncentrera mig för mycket på att bajsa. Att jag inte ens kan bajsa. Det är helt sjukt vad som händer när man inte har en smartphone och ska bajsa. Då blir jag paralyserad. Mm.
Stressad, det är någonting som våra ungdomar och vi är hela tiden av sånt här. En förstörd generation.
Exakt, ständigt uppkopplade, ständigt närvarande i alla medier samtidigt på något sätt. Och när vi inte får det så blir det så här, oh, shit, oh my god, vad har hänt liksom?
Eller så vänjer vi oss. Alltså precis som vi vänjer oss vid att äta fett liksom, så kommer vi hantera den här att ha 14 medier i huvudet på en gång. Det är klart vi kommer vänja oss vid det med.
Ja, det är ju det vi gör nu. Vi har ju liksom vant oss, och sådana saker kommer ju och går lite grann också. Men det är ändå lite farligt. Alltså, någonting lite sjukt måste väl ändå finnas i att jag inte kan bajsa utan att ha min smartphone. Det känns som liksom en naturlig grej att kunna göra utan teknisk hjälp liksom.
Men det är ju roligare att bajsa då.
Jo, men hur roligt måste det vara att bajsa liksom? Alltså, det ska ju sköta sig själv, tycker man på något sätt.
Ja, men om möjligheten finns att det ska vara roligt, så klart man tar den liksom.
Ja, men inte heller att det är kul. Alltså jag kan ju inte bajsa för att... Det är inte så att jag skiter i att bajsa för att det är för tråkigt. Och att att det är kul.
Men vad är skillnaden då? Alltså förr så läste man tidningen. Alltså det var ingen som gnällde över det.
Nej, jag läste aldrig tidningen. Jag gick in och bajsa. Och sen
ja, men alltså jag känner att det, äldre... Ja, alltså farsan tog ju alltid med sig tidningen. Det är bilden jag har i alla fall. Att folk tog med sig tidningen in. Folk har ju fan tidningsställning.
Jag tror ändå han... Absolut, för att det är en bra, ett bra tillfälle att dra igenom någon artikel eller någon krönika eller vad fan som helst, eller helt enkelt bara läsa tidningen. Men jag vill ändå kanske då tro att han kunde bajsa utan tidningen. Så kanske han inte kunde.
Jag vet inte. Får bjuda med honom någon gång så får vi fråga.
Ja, exakt.
Och sen och säger du att du inte kan bajsa. Frågan är om det är sant.
Ja, men alltså jag har ju erfarit flera gånger att liksom att jag då, vad som händer är att jag får liksom då i paniken och akuten så får jag liksom ta en schampoflaska eller någonting sånt och så får jag läsa innehållsförteckningen och börja fundera på liksom så här, oh, vad är det här för ett jävla ämne och allting sånt, just för att då ta mitt sinne från bajsandet. Det är lite som när jag koncentrerar mig på att andas, om jag börjar liksom få om jag får upp liksom en tanke på att så här, hur andas jag nu, då kan jag knappt andas för att jag koncentrerar mig för mycket på liksom att andas in, andas ut, andas in, och så blir det helt orytmiskt och dåligt liksom. Samma sak är när jag bajsar, att liksom, om jag sitter och inte gör någonting, då kan jag knappt bajsa för att jag tänker för mycket på just bajsandet. Då måste jag liksom ta något så här, läsa något riktigt skit, bara det står någonting som jag kan ockupera mitt sinne med, då kommer bajsen efter ett tag liksom. Där Facebook har blivit liksom den perfekta att liksom då verklighetsflykten på något sätt liksom, att
så, det är betingat för dig att läsa Facebook och bajsa alltså.
Ja, men precis, att det har blivit liksom den ritualen som krävs.
Jag spelar av alla mina World Feud-matcher på muggen.
Ja, men det är väl samma ockupation liksom av sinnet på något sätt. Jag vet inte, nu är det andra gången i samma podcastavsnitt där vi liksom är djupt försjunkna i bajs.
Ja, men en bra ingång, en bra utgång kanske.
Ja, visst, ja. Det är både liksom ur ett matspjälkningsperspektiv ser det väl ut så liksom, in och ut på något sätt liksom. Ja.
Herregud. Skrattar alla likadant? Ingen har ett riktigt så här.
Det lät lite som det här. Ja, det var väl snarare ett bajsskratt vi hörde. Alltså det var inget som var liksom genuint kul, utan det var bara så här, vad helvete.
Nej, för man kan ju ändå ha det här att man har sitt vårt det här lilla vad sjukt det är skrattet är. Det finns någon som tar. Eller ha ha ha. Alltså det finns ju olika typer av det är roligt men jag gapskrattar inte skratt.
Exakt. Vad i helvete skrattet?
Ja. Det kan jag sakna, för mitt skratt, mitt gapskratt är knäpptyst. Till exempel så här.
Ja, men det mynnar ju också ut i ett lite vanligt skratt i några sekunder bara och sen. Men alltså det mest hysteriska skrattet är knäpptyst.
Mm.
Och sen så när det klingar av så passerar det ett vanligt skratt och sen ner igen.
Du kan ha gapskrattat jättemycket under det här avsnittet, fast inte vi vet.
Hela tiden.
Vid ett flertal tillfällen har jag skrattat. Som nu.
Ja, precis. Ja, det görs ju inte riktigt då i podcastsammanhang kan man snabbt konstatera. Det är inget radioskratt du har precis.
Nej, när jag skrattat färdigt låter det så här.
Ja, det är inte skitkraftfullt, vilken upplevelse det är. Det är ingen svinbra feedback för en bra historia om man bara så här. Hallå. Va? Hallå. Och sen så hör man det här. Som bekräftelse på att ah, okej, okay,
det var Darth Vader har kommit in i rummet.
Okej. Ja,
är du kvar? Är du kvar?
Och då kommer Darth Vader. Där är vi uppe i en timme ungefär.
En timme fem har jag. Det kan ju vara roligt också, mycket som skulle kunna förstöra den här timmen. Jag har inte lyckats spara den här saven.
Det kommer vi kunna. Jag ska förklara för dig. Eller snarare då att samtalet mellan mig och Henka blir ovanligt osammanhängande. Att vi är tysta och helt plötsligt svarar, skrattar båda så här, synkront. Och ingen fattar varför.
Men då måste ni ha med när ni presenterar gästen och sen är ingen där.
Exakt. Att liksom, vi har bjudit in Molgan liksom, i podcasten. Så bara, och ingen, det är så tyst, det är ett spöke. Det är fan ganska intressant att lyssna på samtalet som väcks av att en part fattas i dialogen. Ja, den bästa avsnittet liksom.
Jag kan tycka att det här är content också alltså.
Ja, det är content nu, det här är content. Vilket vi nästan förstörde genom att säga att det här är content. Ja,
men det kan vi ju ta bort då.
Ja, jo. Men
det blir ju content igen så att vi pratar om det.
Ja, exakt. Vi är tillbaka där nu. Så det studsar ju nu. Vi bubblar verkligen upp och ner ur ett content.
Vi har börjat pyssa med en metapod.
Ja, det blir det nu. Exakt. Men om man använder alla situationer där man får använda ordet meta, det är definitivt värdefulla sammanhang. En metapodcast, det måste ju vara liksom ett av de bästa podcasten.
Och på så sätt då, om vi har med det här, då har vi ju redan tackat Erik för att han har varit med. Då behöver vi ju inte avsluta podcasten med att säga hej då.
Nej, exakt.
Ja,
vi var tyst. Hyllningen blir att du inte får vara med sista halvan.